Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
I DTVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DTV och på di.se.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Makrorådet. Det är säsongens och årets första avsnitt. Jag heter Viktor Munkhammar. Gäster idag är Johan Javeus, chefstrateg på SEB, och Annika Winst, chefsekonom på Nordea. Välkomna tillbaka till Makrorådet, Johan och Annika.
Tack.
Tack så mycket.
Härligt. Vi ska idag prata om var vi egentligen står efter helgerna. Det var en månad sedan vi hade podd senast och det har hänt ganska mycket. Och det är ett dramatiskt läge minst sagt i ekonomin. Vi ska också prata om ifall inflationsspöket har börjat visa sig på andra sidan Atlanten. Det finns en del som tyder på att investerarna faktiskt är oroliga för det. Det ska vi försöka reda ut. Och så ska vi ta tag i ett ekonomiskt begrepp såklart som vanligt. Och det blir spaningar och veckans viktigaste. Men först av allt, Annika, om vi så att säga sätter ner foten och gör klart för lyssnarna var vi står konjunkturellt efter de indikatorer och den statistik som har ramlat in här medan vi har varit borta, och kanske också försöka blicka lite framåt. Det är en bred fråga. Jag lämnar med varm hand över den till dig.
Tack så mycket. Och jag berör några punkter och sen får väl Johan fylla i det som saknas. Men jag tänker att man kan ju inte hoppa över covid. Det är centralt hur utvecklingen går där, och inte minst vaccineringen. Och då är det ju dessvärre så att smittspridningen har ökat igen i flera länder med nedstängningar. Vi har en tredje våg eventuellt i vissa länder, Spanien, Storbritannien. Kina har man ökat smittspridning igen, och här gäller det ju att vara ödmjuk. Det här viruset jäckar oss fortfarande gång på gång. Samtidigt så har vi vaccinering som har påbörjats, och det är ju oerhört viktigt och centralt, och det kommer ju marknaderna att följa noggrant framöver, för det avgör ju takten på återhämtningen. Det här tillsammans gör ju att det finns en något ökad risk för att man får ett lite svagare första kvartal med tanke på de här nedstängningarna som vi ser i Europa till exempel, också utmaningar i USA. Men däremot så ser ju fjärde kvartalet ut att ha varit bättre än väntat, och om vi börjar med Sverige så är ju de signaler som vi ser att det kanske till och med kan bli positiva siffror för fjärde kvartalets BNP. Och det är ju betydligt bättre än både det som regeringen och Riksbanken har signalerat och varnat för under hela hösten. Tittar man på delarna så exporten, produktion i näringslivet, inköpschefsindex, säljköpshandeln, bostadsmarknaden är plus. Det som är lite mer oroväckande och bekymmersamt är då total privat konsumtion. Något högre arbetslöshet, 2/10, men samtidigt en motståndskraft. Kraftig arbetsmarknad. Och sen har vi ju då haft kronan som har stärkts, och det är ju en risk för Riksbanken vad gäller inflationen. Och Skinsley ska hålla tal idag med fokus utifrån marknaden på det här förstås, som hon säger något där, det kommer vara viktigt. Globalt, då skulle jag säga Brexit, och där fick vi ett avtal på varusidan precis i slutet, men det finns ju mycket kvar, och bland annat försvaret diskuteras ju, men också det som berör vår sektor, finanssektorn, och där är det ju stora beslut som måste till för att man ska få komma vidare helt enkelt. Storbritannien är ju en viktig del av finansmarknaderna, och en hel del frågetecken som är kvar. Och sen om man tar statistiken av finansmarknaden mer generellt internationellt, så ISM i USA var ju superstarkt, 60,7. Vi hade då andra sidan minus istället då på sysselsättningen som kom in svagare. Samtidigt så har den ju återhämtat sig, så det är ju liksom en inbroms från en viss återhämtning. Men det som också är positivt är att man har fått det här stimulanspaketet godkänt i USA på 900 miljarder, där också hushållen ska få mer pengar och även de arbetslösa. Och det här gör ju då att långräntan har gått upp och även börsen. Så att vi har allt annat lika, skulle jag säga, ett bättre fjärde kvartal än vad de flesta hade tänkt sig, men med något högre risker för första kvartalet. Men jag tror att man ska tänka att om första kvartalet blir sämre än på grund av ökad smittspridning nu, så är chansen för att återhämtningen blir snabbare. På helheten så tror jag inte det blir någon större skillnad faktiskt.
Ja, okej. Ganska bra statistik och nyhetspaket då, om man bortser förstås från död och sjukdom, och det kanske är lite konstigt att göra det. Johan, Annika, i korthet då, ett starkare fjärde kvartal än vad de flesta hade trott vad det verkar, men vissa risker för det första. Om jag minns rätt så var er prognos att det skulle bli nett och jämnt BNP-tillväxt i Sverige under det fjärde. 0,1 tror jag ni hade. Det ser väl ut som att det kan överträffas, eller?
Absolut. Det ser ut som att det, alltså, riskerna är ju klart på uppsidan. Så det är inget tuttal om det. Och jag håller väl med. Jag tycker att generellt sett under den här pandemin så har ända sedan i våras ekonomin överraskat positivt i de flesta lägen, trots att vi då har fått den här andra vågen. Och jag tror att det här är en tydlig indikation om att vi har blivit bättre på att hantera restriktioner i alla länder, och det blir inte lika stora tillväxttapp som vi fick första gången det här hände i våras. Vi har lärt oss att sköta våra jobb och kunna konsumera på andra sätt ändå. Och sen är ju naturligtvis, när vi ska blicka längre fram, först, det handlar om framtidsförväntningar. Och i och med att det nu finns vaccin och vaccineringarna har kommit igång, så finns det ett hopp om att det ska bli bättre framöver, och det gör också att du får en mycket bättre ekonomisk miljö. Folk och företag blir inte lika defensiva i sina beslut när man har den här optimismen. Så att risken för att vi ska få en ny nedåtgående spiral för tillväxten tror jag har minskat. Så att nej, jag tycker det ser bra ut, och sen håller jag också med vad Annika sa där, att om det nu skulle bli så att du får en tillfällig svacka under första kvartalet, vilket jag inte alls tror är säkert, men om du skulle få det så kommer man ta igen det med en starkare tillväxt under andra kvartalet istället.
Ja, okej. Okay. Det här låter ju jättebra. Vi håller tummarna för att ni får rätt, och framförallt för att inte arbetslösheten fortsätter upp. Som du sa, Annika, så tickade den ju upp ett par tiondelar här precis innan årsskiftet.
Men jag vill igen då påtala, ursäkta att jag avbryter det, Victor. Men jag vill
det
ändå
är jättebra,
påtala att
avbryt på.
Det finns annan statistik på arbetsmarknaden som faktiskt visar på ljuspunkter. Och det är viktigt. Man kan inte bara stirra sig blind på arbetslösheten. Det är inte så konstigt att den går upp vid årsskiftet. Det gör den ofta, och det handlar ju säkert om att man har stängt ner restauranger och hotell ytterligare nu, och det är ju många unga som är där, och då skriver fler in sig. Så att, ja. Tittar man på anställningsplaner, varsel och så vidare, så ser det bättre ut.
Ja, det såg väl väldigt bra ut i inköpschefsindex med sysselsättningsplanerna, eller hur?
Mm.
Ja, bra! Ännu bättre då. Då kastar vi ett nytt försök att kasta er över huvudämne nummer två, nämligen det som jag nämnde i början, de här tendenserna till att folk i USA framförallt har börjat fundera lite på om det kanske inte ska bli inflation ändå. Och då tänker jag på att tioårsräntan har gått över 1% där, och det är ju inte så högt, men det som är intressant är att om man spaltar upp det där lite grann så kan man bakvägen via differensen mellan realobligationer och nominella obligationer sluta sig till att uppgången handlar uteslutande i princip om att investerarna räknar med en högre inflationstakt, och via den här baklängesberäkningen så kommer man fram till att ungefär 2% inflation de ser framför sig. Och i sammanhanget där kan vi väl nämna också att faktiskt den svenska tioåringen var och nosade över nollan igår för första gången sedan i sen sommar någonting. Och det finns en del andra såna här signaler också i USA framförallt om att det finns lite inflationsförväntningar. Johan, Vad ska man tro om detta? Jag menar, det är ju inga monstertal vi pratar om direkt, men det är ju ändå en annan tendens än den vi har haft ganska länge nu. Hur ser du på de här marknadstecknen?
Ja, alltså centralbankirer, de brukar framhålla att de har förmågan att skapa inflation om de bara försöker tillräckligt mycket. Inte minst vår egen Stefan Ingves har ju påpekat det vid många tillfällen. Och idag har vi ju, alltså vad centralbanker håller på med idag är ju ingenting annat än monetär finansiering. Pengarna som de trycker går rätt ut i ekonomins blodomlopp via hushåll och offentliga investeringar och annat. Och det sker inte en ökad produktion, utan det blir mer pengar. Och historiskt så har överdrivet penningtryckande nästan alltid lett till inflation. Och jag tror att det finns en risk för att vi kommer få det den här gången också. Motargumentet är att efter finanskrisen, som man provade det här första gången, så fick vi inga sådana effekter. Men då ska man komma ihåg att vi tar i mycket kraftigare den här gången. Jag tror att vi pratar om 13% av BNP idag i nytryckta pengar, och finanskrisen var det ungefär 3%. Och frågan är väl egentligen hur starka motkrafterna är. Vi har ju haft megatrender som ökad globalisering och automatisering och ett högt sparande och så vidare, som har lett till att vi inte har fått inflation under de sista 10 åren. Men jag tror nog att det finns en klar risk eller möjlighet, beroende på hur man ser det, att centralbankerna faktiskt kan lyckas den här gången.
Annika, dels det Johan säger, en del tar upp i den här diskussionen också de här stimulanspaketen som ni har varit inne på här lite tidigare, och dessutom att ju Federal Reserve uttryckligen har sagt att de vill ha en inflation över målet på 2%, därför att det här målet ska ju nu tolkas som ett genomsnitt och inte som en absolut siffra att sikta på. Vad drar du för slutsatser av allt detta?
Jag tänker precis, det är bara viktigt att påtala det som du själv sa inledningsvis, att det handlar framförallt om USA i det skede vi är nu. Det ser ju lite olika ut och rätt annorlunda i Europa till exempel. Men förutom det som Johan då säger, att man trycker pengar nu och det borde leda till inflation, så har vi också stigande energipriser. Det brukar leda till inflation. Vi har en återhämtning som vi har varit inne på tidigare. Det är ju ändå så att även om vi har en svacka nu, så är det liksom i förväntan. Det driver inflation så småningom, och vi har de här stimulanspaketen. Och nu fick ju Biden med sig båda kamrarna, och han har en ganska svag majoritet, så han kan inte göra vad han vill, men allt annat lika så kommer det ju ändå bli mer expansiv finanspolitik. Och så jag skulle nog säga att det finns en hel del signaler om att vi faktiskt kan få se inflation i USA. USA har ju också varit annorlunda än Europa och Sverige innan, både vad gäller hur Fed agerat, men också hur mycket de fick upp inflationen innan vi gick in i den här pandemin, där de hade betydligt högre inflationstendenser än vad vi hade i Europa och Sverige till exempel. Och det fick ju också Fed att höja räntan flera gånger, vilket varken ECB eller Riksbanken hann med. Så att skillnader är ganska stora, men jag tycker att det finns signaler. Och sen till det kan man ju också lägga att förutom att Fed har signalerat att det är okej med en högre inflation och ligga över målet, så tycks det ju också signalera att det är okej att man får en brantare kurva, det vill säga att långräntorna faktiskt går upp. Vilket är det som har hänt. Men det här gäller i första hand i USA. Jag tror inte att vi kommer riktigt få se det här inflationstrycket i Europa i närtid.
Nej.
Sen är det ju också skillnader mellan USA och Europa. Om man tänker framåt här, så nu skulle jag vilja säga att de kanske går i takt i återhämtningen, eftersom båda är så påverkade av pandemin. Men de flesta förväntar sig nog att USA ska dra ifrån, och att EU och Europa är i sämre skick, och då tar också återhämtningen längre tid, och då får du inte samma inflationstryck.
Johan, vilka tal kan vi tänka oss då? Ni verkar ganska eniga om att ja, det är befogat att tänka sig att det kommer bli lite inflation i USA. Men vilka nivåer ser du framför dig då att det skulle handla om?
Alltså det är jättesvårt att säga. Men jag tror att det viktiga tror jag inte är kanske vilka tal vi pratar om, utan det är hur länge man från marknadens sida tror att de här talen kommer att bestå, eller om det är en ny trend vi ser. Och det handlar i slutändan om hur centralbankerna kommer att reagera om vi väl börjar se att inflationen börjar stiga betydligt då, får vi väl ändå utgå ifrån i så fall.
Och betydligt och om, över 3%?
Ja men, alltså, ja men precis, att vi kommer upp en bra bit, 2%, och att det verkar som att den här trenden fortsätter, att det inte beror på väldigt tillfälliga effekter och sådana saker. Men vad centralbankerna i det läget signalerar kommer vara det absolut viktigaste för alla finansiella marknader. Om man då säger att men nu måste vi börja skala ner på våra stimulanser, då tror jag att vi kan ha en situation som blir väldigt, väldigt jobbig för tillgångsmarknader av alla former och slag.
Just det.
Men som sagt, signalerna än från centralbanken och framförallt då från Fed, som jag tror fortfarande är den nyckelspelaren om vi tittar globalt, är ju att man har mycket is i magen och är beredd att acceptera att inflationen stiger en bra bit över 2% innan man för den skull ska börja ändra i penningpolitiken.
Helt kort, Annika, innan vi går vidare. Delar du den bilden att centralbankerna med Fed som det viktigaste kommer ha is i magen när det gäller det här?
Ja, det har de ju sagt att de ska ha, att de kan tänka sig en inflation över. Men jag tycker också att man kan tänka att det finns liksom olika delar av ekonomierna där vi fortfarande har en påverkan på amerikanska arbetsmarknaden i tjänstesektorn, och där är ju väldigt många anställda, och då får du ingen löneinflation från den delen i närtid. Samtidigt ser vi att företagen börjar flagga för högre prisökningar, och historiskt har det hängt ihop med inflation. Så att jag tror att ni som lyssnar inte ska tänka att det precis ligger runt hörnet, men ni kommer höra mycket mer diskussion om det här, för att det är väldigt centralt när vi har ner räntorna som vi har gjort. Och om centralbankerna, Fed i spetsen, skulle behöva göra något åt det, då är det ju precis som Johan säger, nu är det liksom en helt annan värld och enorma krafter.
På tal om inflation, vi ska kasta oss över begreppet, och inflationen mäts ju genom att man tittar på hur priserna på ett antal varor och tjänster som konsumenterna konsumerar har förändrats. Och Johan, varje årsskifte så ändras det här lite grann. Man stuvar om i den så kallade KPI-korgen. Och det är dagens begrepp. KPI-korgen, vill du snabbt och enkelt och tydligt och konkret?
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Gå igenom vad det egentligen är för någonting.
Ja, KPI, det är ju det huvudsakliga måttet för att mäta inflation. Och det går till så att man sätter ihop en korg av olika konsumtionsvaror. Både varor och tjänster som ett hushåll då konsumerar varje månad. Och så mäter man hur priset på varorna i den här korgen förändras över tiden. Och tittar vi på Sverige, så den svenska KPI-korgen består av massa varor och tjänster. Jag tror att det är 6 000 stycken ungefär. Och där ingår ju då allt ifrån mat till hårklippningar och tv-apparater. Allting som vi konsumerar i stort sett. Och man kan ju tycka då att om man väl har koll på hur alla de här priserna ändras och man mäter på rätt sätt, så är det en väldigt enkel sak att mäta KPI. Men faktum är att det är jättekrångligt, för man måste göra en massa antaganden om hur mycket av varje vara vi konsumerar. De här vikterna som du nämnde ändras en gång per år. Och sen så måste man också bestämma sig för hur man ska addera när varor byts ut. Det klassiska exemplet är ju det här med om det kommer en ny mobiltelefon på marknaden. Hur mycket av den här nya priset på den här nya telefonen beror på att den är bättre än föregående modell, och hur mycket är så att säga en ren prisförändring. Så att mäta inflation, det är lika mycket konst som vetenskap, skulle jag säga. Sen är det också så att den vanligaste frågan man får om KPI-korgen, det är ju varför inte bostadspriser ingår. Och svaret är att de gör det, men genom att man då bakvägen försöker räkna ut kostnaden för att äga ett eget hem och hur den förändras över tiden. Och att snabbt stigande bostadspriser då inte har ökat på inflationen som många skulle ha förväntat sig, det beror ju på att lägre räntor hittills mer än väl har kompenserat då för att priserna på bostäder har ökat.
Ja, bra. Tack för det. Och som du nämnde då så sker det ju en omstuvning i den här korgen vid årsskiftet. Den KPI som vi får på fredag avser dock december, så att vi får vänta lite med att se hur årets omstuvning har påverkat. Då går vi vidare med spaningarna. Annika, du har tankar om vaccineringsprocessen, eller hur?
Den har ju kommit upp lite grann på tapeten igen, men det är några saker som jag skulle vilja peka på här. Och vi vet ju alla att priset för att misslyckas med vaccineringen är skyhögt, där varje dag räknas. Och det handlar ju om allt om hälsa, liv till ekonomi. Och ändå så tycks det inte vara fullt fokus från regeringens sida att styra och ta ledarskap i en så central fråga. Och det förvånar mig och det oroar mig. Och i höstas så hörde vi allt från ministrar till myndigheter som talade om att vi skulle ha tålamod, det var en stor apparat och så vidare, utan att man liksom gav ut några ramar eller besked. Och jag tycker inte det är rimligt när priset är så högt för ett misslyckande. Och jag var kritisk redan i höstet, bland annat i vår senaste konjunkturrapport, och DI skrev om den 2 december. Och där jag menar att oavsett vilken struktur vi har i Sverige, det vill säga att regionerna har ett visst ansvar, Folkhälsomyndigheten har sitt och regeringen sitt, så är det ändå ytterst regeringen och statsministern som är ansvariga. Varken regioner eller Folkhälsomyndighet kan ta det. Och vi kan ju inte heller ha olika setups i olika delar av landet i en så central fråga, utan det är otroligt viktigt att man har ett ledarskap här. Och först då den 8 december så kom regeringen med någon första grov plan om att alla skulle vara vaccinerade till sommaren. Och det är ju otroligt viktigt, men det var sent. Och skälet är att det är viktigt, det är ju för att man behöver känna sig trygg oavsett om man är myndighet eller hushåll eller företag, att man får riktlinjer, man vet hur man ska bete sig. Men sen, och då tänkte jag så här, vad skönt, nu kanske det händer någonting. Men sen tycks det som det gick i stå igen. Vi hör nu hur regioner sparar vaccin trots att det inte är önskvärt. Ministrar pratar om att, igen, om att det här är ett stort projekt, det tar tid och att regionerna är förberedda, men ändå har vi massa andra konstigheter som gör att var och en av oss blir oroliga och bekymrade och svårt att fatta kloka långsiktiga beslut. Och vi vet ju att andra länder kan bättre. Israel är ett föredöme, över 20% är vaccinerade där, men vi behöver ju inte gå längre bort än till Danmark om vi ska jämföra oss med något som är mer närliggande. I höstas så tog Danmark fram en tydlig plan där Sundhetsstyrelsen, som det heter i Danmark, fastlade en vaccinationsplan och en vaccinationskalender där man var och en kan gå in på nätet och läsa när man förväntas vaccineras. Vilken månad, vilken period beroende på ålder, hur man är sjukvårdspersonal eller vilka behov man har och risker och så vidare. Ett mycket tydligt schema som skapar trygghet i att någon har ett helhetsansvar. Något som företag och människor då också kan förhålla sig till och som påverkar ekonomin i högsta grad. Och i Sverige vet ju inte ens så många som är vaccinerade. Vissa regioner signalerar ju också att de inte vill använda Moderna, det vaccinet, eftersom regeringen inte har tagit beslut, även om de säger att de ska ta hand om riskerna om det dyker upp någonting. Och om man då tänker utifrån ett näringslivsperspektiv eller företagsperspektiv, så i en så här central fråga eller stort projekt som Sverige nu är på väg in i, så är det ju inget företag som har gått in i det utan en mycket tydlig handlingsplan. Och jag undrar fortfarande vad den är. Kan vi inte bara lära av våra danska kollegor och vänner och se hur man kan lägga upp en plan? Det har betydelse för hälsa, liv och ekonomi, och det duger inte att säga att det är svårt och stort, att andra länder också har utmaningar eller att det är regionerna som har ansvaret. Med tanke på många som har dött i Sverige så måste jag ambitionen bara att vara bäst i klassen efter det här. Och dit är det väldigt långt kvar, och jag tycker det är obegripligt. Svenska folk och företag och sjukvårdspersonal, de förtjänar ju en tydlig plan att hålla sig i, och det går att göra. Gå in på danska hemsidor och titta på hur man kan vara tydlig. Där stannar jag.
Ja, okej. Okay. Då ska jag bara fånga upp, du nämnde här ett uttalande du gjorde i december. Då sa du att om regeringen misslyckas med den här vaccineringsprocessen så måste den avgå. Gäller det fortfarande?
Ja, alltså priset är ju gigantiskt. Som jag säger, både i liv, hälsa och ekonomi. Vi har inte råd att förlora mer här. Och varför ska vi inte vara bäst i klassen? Varför ska inte ambitionsnivån vara bäst i klassen för att hantera det här när priset är så högt? Det är ju obegripligt att inte allt fokus läggs på att se till att vi har en tydlig, klar plan att alla vet. Det vi hör från regionerna nu när de gör lite olika, det är ju för att det är olika riktlinjer. Ingen tar ansvar och då skyller några på Folkhälsomyndigheten, några på regionerna. Jag säger att regeringen och statsministern ytterst har ansvar för det här.
Bra. Och bara ett försök att siffersätta det här du säger, det ekonomiska, gjorde ju faktiskt Riksbanken i en så kallad ekonomisk kommentar där de kom fram till att varje månad är värd, som man kan spara i tid och är värd 25 miljarder i BNP och 20 miljarder för statsfinanserna. Och då ska man väl säga att Riksbanken kanske har varit lite väl dyster i sina ekonomiska prognoser, så kanske att det handlar om något lägre tal, men åtminstone en 500 miljoner per dag kan det ha varit statsfinansiellt och snabba på det, tror jag är en slutsats man kan dra. Johan, innan du börjar spana, vill du lägga till någonting eller kommentera någonting på Annikas tankar om detta?
Nej, men det finns ju en poäng med det Annika säger naturligtvis. Sen kan jag tycka att man får ju inte vara allt för hård i det här också. Det finns ju trots allt bara en som kan vara bäst i klassen, och om alla andra regeringar skulle behöva avgå så tror jag att det skulle bli en massa andra problem. Och nu är Danmark som är bäst, men vi kan ju i alla fall glädja oss att vi åtminstone i dagsläget är bättre än Norge för en gångs skull.
Okej, okay. Ja, vi säger så. Johan, vad har du med dig för spaning då?
Ja, jag tänkte spana lite om klimatet, och vi befinner oss ju i början av året och det är årets första makroråd, så min spaning kommer väl handla lite om då vad som ska bli det dominerande temat för 2021 och varför. Och jag tror att det här kan bli klimatets år. Mm. Och det finns en massa saker som sammanstrålar nu och liksom talar för att det kan bli på det sättet. Och dels har vi ju, om vi börjar i Europa, EU antog ju förra månaden en väldigt ambitiös klimatagenda. Och man fick klart med sin långtidsbudget och även det här stora stödpaketet där man då har sagt att minst 30% ska gå till olika typer av klimatinvesteringar, gröna investeringar. Och pandemin, det är också någonting som har varit bra för klimatet, inte kanske främst för att den lett till tillfälligt minskad ekonomisk aktivitet och mindre utsläpp av den anledningen, men för att det har lett till alla de här stora investeringsplanerna i olika delar av världen som har en grön inriktning som vi inte skulle fått annars. Och den investeringsvågen, den kommer att börja skölja in här under 2021 och under kommande år. I Europa så har vi också den här EU-taxonomin som har beslutats, där klimatavtryck ska börja redovisas tydligare från företag och även investerare. Och den kommer gå live då vid årsskiftet, men det här kommer ju prägla i allt större grad hur både investerare och företag väljer att presentera sig och vilka beslut de väljer att ta. Går vi till andra sidan Atlanten så har vi ju i USA om en vecka bara drygt en ny president som har lovat att satsa 2000 miljarder dollar på att skapa nya gröna jobb. Och han kommer också ta USA tillbaka till Parisavtalet. Det är ett stor förändring jämfört mot den politik som vi har haft i USA under de sista 4 åren med Trump. Och Biden kommer ju också föra tillbaka USA som den här naturliga, i kraft av sin styrka och storlek, naturliga ledaren i olika globala forum som är så viktiga, inte minst när det gäller att ta beslut i klimatfrågor. Så det är en stor förändring i USA. Sen har vi också det här med centralbanker som vi faktiskt pratade om sist vi träffades, tror jag. Nämligen att centralbanker håller på bli mer klimataktivistiska och ta mer klimathänsyn. Riksbanken är ett exempel på det här, ECB ligger långt framme. Men även Bank of Japan har börjat ge signaler om att man är på väg dit hän då. Man har börjat prata om klimathotet som det största hotet mot ekonomin framöver. Den centralbank som hittills inte har gjort någonting, det är ju den viktigaste, Fed. Och det har ju just berott på att Trumps ovilja att ta klimathotet på allvar och göra det till en fråga, det har också bakbundit Fed under de senaste åren att kunna röra sig i den riktning. Men nu med Biden i Vita huset och med tidigare Fed-chefen Janet Yellen som finansminister, så tror jag att det är helt andra förutsättningar för att vi kan få ett mer klimataktivistiskt Fed framöver. Och en första signal kom faktiskt redan förra månaden då Fed meddelade att man går med i det här NGFS. Vet ni vad det står för?
Nej.
Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. Det är en långt namn.
Men det är en signal man ska hålla reda på.
Ja. Ja, precis. Och sen, slutligen, vi har ju också finansmarknaden. Och det vet ni ju, alla som lyssnar säkert, att de är ju tokiga i gröna investeringar av alla slag just nu. Och alla investerare tävlar om att så publikt som möjligt visa att man rensar ut allt med högt klimatavtryck i sina portföljer och satsar på grönt. Så den här hypen kring gröna investeringar just nu, det får ju faktiskt tankarna, åtminstone mina tankar, till IT-bubblan. Då allting som hade IT eller IT-koppling gick till himlen och man var mindre noga med vad man köpte och framförallt vilket pris man betalade. Så är det en risk för en grön bubbla? Absolut. Men, och det här är väl lite min slutsats, det är kanske en risk som är värd att ta givet vad som kan hända om vi då inte gör något.
Ja, tackar. Annika, några korta kommentarer innan vi börjar runda av?
Ja, vi har ju pratat många gånger i de här poddarna om att kapitalet är det viktiga och det centrala, och det går ju väldigt fort framåt där i många aspekter, både bland investerarna men också om man kan få låna kapital, och det påverkar ju också företagen, så att finansmarknadens roll här är oerhört central och det är viktigt att komma ihåg. Sen håller jag väl med Johan att det finns en risk när alla ska ha samma sak och det är brist på den varan att vi bygger bubblor, och därför så tycker jag, och det har jag faktiskt för mig att vi har pratat om här, så finns det risker med att Riksbanken och andra ska gå in och köpa, andra centralbanker ska gå in och köpa grönt, en marknad som redan är kraftigt efterfrågad. Samtidigt så, ja, de vill väl skicka någon form av signal om att det här är viktigt. Och ja, det finns både fördelar och risker med det där, och det tror jag vi kommer fortsätta att diskutera. Men om alla centralbanker ska gå in och köpa väldigt mycket grönt brett, då blir det ju inte mycket kvar till andra pensionsfonder och så vidare. Och då blir det ju en brist, och då brukar priserna stiga mer än vad som är lämpligt.
Ja, och utbudet ökar kanske, vilket väl är förhoppningen, alltså utbudet av gröna
alternativ. Ja, det vill man ju jättegärna på lång sikt, ja. Men risken är ju att det inte hinner med. Efterfrågan är större än utbudet.
Då är det dags för den sista punkten på agendan, och den är din, Annika, nämligen veckans viktigaste. Vad ska man absolut inte missa den allra närmaste tiden?
Nej, men nu när fokus är på återhämtningen och också om vi eventuellt ska ha någon svacka här första kvartalet, så är ju statistik och information om vaccineringen i fokus i många länder. Och vi kommer förhoppningsvis få bättre statistik i närtid. Om det blir den här eller nästa vecka, det vet vi ännu inte. Men det flaggas för att vi ska få mer statistik, så den håller vi ju jättekoll på. Och det har inte funnits i Sverige till exempel någon vaccineringsstatistik innan, och det är ju för att vi inte riktigt har kommit igång. Men det är centralt. Och det är det för andra länder också. Och ska man ta något mer makromässigt, så får vi ju BNP-data för Kina. Och Kina har ju ändå varit motor nu när andra delar av världen har stängt ner och haft utmaningar med virussmitta i större bemärkelse. Och då är det också viktigt hur det går för Kina. Och sen avslutningsvis, finansmarknaden får ett ECB-besked.
Toppen! Tack för det, Annika. Tack ska ni ha båda två för idag, och framförallt stort tack ska ni ha som har lyssnat. Makrorådet är slut, men vi är tillbaka igen den 27 januari, och under tiden så finns det andra poddar från Dagens Industri man kan lyssna på. De dagliga Morgonkoll och Ekonomistudion, och varje fredag kan man lyssna på exempelvis Analyspodden. Men nu sätter vi punkt för idag. Ta hand om er där ute. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
I DTVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna, och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DTV och på di.se.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror. kommer emot honom och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa honom och säga, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.